Nu kan el från sommarsolen räcka hela vintern, även i ett hus i Norrland.
Det är just precis det där överskottet som vi behöver lagra in på sommaren i batterier och vätgas för att använda nu på vintern.
Vi besöker bland annat Skellefteå för att undersöka vätgasens framfart i Sverige. För nu byggs vätgaslager till villor, flerfamiljshus och till stålindustrin.
Ni kallar det för pilotanläggning och i mina ögon så ser det ut som en fullskalig fabrik nästan. Det är mycket stort.
Du lyssnar på Vetenskapsradions miljöprogram Klotet, idag om vätgasens roll i klimatomställningen och hur vi kan klippa kabeln till elnätet och istället bygga upp ett energilager av vätgas tillverkad av solel. Att värma huset, koka kaffe och köra tvättmaskinen på solenergi från husets egna solpaneler, även under vintern när solen inte lyser så mycket. Ja, det blir möjligt när överskottet av solel från sommaren kan användas till att göra vätgas som lagrar energin till vintern. Vi ska till ett snöigt Skellefteå nu i Västerbotten där solenergi är en riktig utmaning under 4 vintermånader då solen knappt går upp och hustaken täcks av snö. Marie-Louise Kristola åkte dit.
Ja, lite klibbsnö. Vi ska upp på en snövall här. Ja, titta, här ser man dem ja. Hur stor yta är det?
Alltså, hela södra sidan av taket är ju täckt med solpaneler. Vi har 72 stycken solpaneler med en totalt installerad effekt på 26 kilowatt. Och 26 kilowatt är ju det är alldeles för mycket för ett hus. Men det är just precis det där överskottet som vi behöver lagra in på sommaren i batterier och vätgas för att använda nu på vintern.
Fredrik Jonsson är chef på innovationsavdelningen på Skellefteå Kraft. När vi plumsar runt och tittar på den vita enplansvillan i trä så ligger snön djup runt huset. Men det har ändå börjat tina så pass att solpanelerna på taket är snöfria och producerar el mitt i vintern.
Det hade kanske varit bra att stänga skorna först.
Idén med det här huset som kallas Zero Sun, alltså noll sol, eftersom det ju är väldigt lite sol här halva året ungefär, det är att ta reda på om det går att koppla loss sig från elnätet och bli självförsörjande på solenergi i en av landets mörkare delar. Och tricket är alltså att använda det överskott av el som solpanelerna producerar både dag och natt under de ljusa norrländska sommarmånaderna för att tillverka vätgas som lagras i ett litet separat hus på gården. Vätgas som sen under de mörka höst- och vintermånaderna går att omvandla till el igen för att försörja huset. Om det här fungerar, då blir det alltså ett sätt att spara solenergi från sommar till vinter.
Okej, så här är själva vätgasförrådet.
Ja.
Oj!
Klassiska gasflaskor på 55 liter och det är 160 stycken.
160 stycken svarta gasflaskor med röda toppar.
Ja, sådana här som man ser på... Ja, i industrier med gassvetsar, det är ju den typen av gasflaskor som vi använder oss av.
Men det här i alla fall, den här utrymmet med alla gasflaskorna där vätgasen lagras, det är det som är själva lösningen. Det är nyckeln för att kunna ha ett självförsörjande, ett hus som är självförsörjande på solenergi i norra Norrland.
Ja, det kan man väl säga att. Förr i världen så grävde man i oljecisterner ungefär på sin gård. Så det skulle kunna vara ett framtida projekt även på din tomt. Man kan ju också tänka sig att man delar lagring och man delar vätgasproduktion. Dina grannar också har solpaneler och att ni har gemensamma batterilagringar och en gemensam gasproduktion. Alltså.
Man kanske har en i kvarteret?
Ja, det är väl förmodligen så det börjar de här systemen.
På grund av explosionsrisken får jag inte gå in med bandspelare i själva gasförrådet för att undvika gnistbildning. Och helt lugnt känner jag mig inte i närheten av alla de här tuberna fyllda med vätgas.
Oa. Ska det låta sådär?
Det kallas vind som blåser på en plåt. Sånt har vi löft ur ibland.
Jag trodde det var något som lät i en gasflaska.
Ja, men det var det inte.
Nej.
Men gasförvaring är väl en utmaning, absolut. Man kan väl också tänka sig att vätgas har faktiskt en fördel. Det är både en fördel och en nackdel att den är väldigt lättflyktig, det vill säga 17 gånger lättare än luft. Så att det innebär ju typ att ger man gasen fria luftvägar så blandas den med atmosfären och kommer ur den explosiv, får inte den här explosiva koncentrationen. Så därför så jobbar vi med självdrag till exempel i de här ventilationsskorstenarna. Och vi jobbar ju då med forcerad ventilation med på minsta detektning av gas, ökad gaskoncentration. Men vi har lagt mycket fundering på hur bygger man ett säkert system.
Vi går vidare till garaget, hjärtat i husets energisystem. Även här får jag vara försiktig med min tekniska utrustning eftersom det är här själva vätgasen produceras. Men först tas solenergin om hand på andra sätt. Ett första steg görs den om till växelström som kan användas direkt i hushållet. När det behovet är täckt startar laddningen av stora litiumbatterier som används för att jämna ut effekttopparna under dagen. Och det är först när de batterierna börjar bli fulla som systemet automatiskt går över till att producera vätgas. Fredrik pekar på en mätare som visar den aktuella produktionen av solel.
Ja, nu ser vi den sista strimma sol komma in, det är 6 watt. Det är inte mycket. Och nu medan vi tittar så blev det 0. Nu har vi mörkt här i Skellefteå. Folk brukar ju när de kommer och hälsa på i vårt projekt, eftersom vi nu är ju i garaget i huset egentligen, så brukar de ju ställa frågan vart ska jag ställa bilen. Och då brukar jag beskriva att vi har faktiskt bilen här, för det här är nämligen batteri motsvarande ungefär 1,5 Tesla-bil. Mm. Vi har ungefär 135 kWh installerad energikapacitet på de här batterierna.
De här stora litiumbatterierna täcker en hel vägg i garaget och det får mig att tänka på historiens första datorer som ju tycks enorma idag när samma datorkraft ryms på ett litet datachip. När batterierna är fulla, då är det dags för nästa steg i lagringsprocessen, själva vätgasproduktionen, som sker i en elektrolysator i garaget, där avjoniserat vatten spjälkas eller delas upp i syre- och väteatomer med hjälp av elen från solpanelerna. Vätgasen går till en kompressor som höjer trycket innan den förs vidare och lagras i gasflaskorna som vi såg ute i förrådet. Och när ingen sol produceras och batterierna börjar bli tomma, ja, då körs processen helt enkelt baklänges igen.
Bränslecellen är den omvända processen av elektrolysören, det vill säga nu slår vi ihop vätgas och syrgas till vatten igen och sen så plockar vi ut elektronerna. I elektrolysören så tryckte vi in elen. Ja. Nu får vi ut elen igen. Så att det är här som vi då producerar elen vintertid.
Ja, det norrländska vintermörket faller snabbt och vi går in i huset som egentligen inte avslöjar någonting om det avancerade tekniska realtidsexperiment som pågår ute i garaget. Väl inne över tröskeln ser det här ut som vilken vanlig modern familjevilla som helst. Med stora öppna ytor, högt i tak och stora fönster. 4 sovrum med dubbelsängar kan numera hyras av vanliga övernattningsgäster på stans camping.
Och det är ju en del i hela projektmålet. Kan man leva i ett vanligt hus precis som vanligt utan att göra avsteg på någon slags komfort eller standard av idag i ett hus som enbart går på solenergi utan att vara inkopplat till elnätet. Det är ju det yttersta projektmålet. Kan man göra det? Så därför så ska den här första känslan i huset vara men det här var ju ett fint vanligt modernt hus. Mm. Men inte den här lågenergibyggnaden med meter tjocka väggar och små fönster. Som du nämnde, oj vilka stora fönster. Ja men just precis, det är ett vanligt hus. Mm. Det är så vi vill att projektet ska vara.
Det enda som skvallrar om hur avancerat det här huset egentligen är en lila dataskärm på en vägg i hallen.
Och vad ser man här då? Här ser vi solpanelerna på taket.
Mm. På den här skärmen just nu så ser man väl aktuell energibalans kan man väl säga. Mm. Hur mycket producerar solen? Hur mycket förbrukar huset i form av elektricitet, i form av värme, varmvatten, billaddning och så vidare? Och hur mycket har vi i våra energilager? Just på den här bilden, just nu så har vi 87% i batteriet och 20% i vätgaslagret. Tanken med just med skärmen är ju att vi då, de som bor här också ska kunna se att hur har just jag påverkat den här energibalansen. Och att de skulle kunna få lite tips från tvättmaskinen eller rättare sagt från energisystemet att just nu har vi väldigt mycket sol över i systemet eller prognosen ser lovande ut. Passa på att starta tvättmaskiner, diskmaskiner, ta en lång dusch eller så för vi ser att systemet klarar det. Medan vi även omvänt skulle kunna jobba med att ja, men nu ser det ansträngt ut i energibalanserna. Det ser ut att vara regn och kyla på väg in eller någonting sånt där. Vi kan tänka, kan ni tänka att förflytta de här tidpunkterna för tvättmaskin, billaddning och så vidare. Och så vidare. Okay. Får vi dricka kaffe nu eller vad ska vi göra? Kaffe som nu då är producerat från solenergi i slutet av augusti. Från den där flaska 132 som vi såg nere i förrådet. Det är ju en ganska skön och häftig känsla faktiskt att dricka kaffe på solenergi mitt i vintern i alla fall.
Ja, Fredrik Jonsson från Skellefteå Kraft var det som bjöd Marie-Louise Kristola på kaffe. Och från och med nästa vecka så ska man för första gången testa och driva det här experimenthuset. Minst en månad med bara vätgas som lagrats sedan förra sommaren. Och med oss från en studio i Göteborg har vi nu Hans-Olof Nilsson, elingenjör och den som byggde Sveriges första självförsörjande hus med vätgaslagring. Välkommen!
Tack så mycket.
I Skellefteå så vill de ju ta reda på om man verkligen kan leva som vanligt i ett sånt här frånkopplat vätgashus. Det kanske du kan svara på som byggde din villa för 8 år sedan. Lever du vanligt?
Ja, det kan jag säga i allra högsta grad. Vi har varit självförsörjande sedan våren 2015 och vi lever precis som vanligt och även laddar våra elbilar.
Så du tänker inte på att du kanske inte ska duscha idag och så vidare? Utan du,
nej, du kan köra på. Nej, det är riktigt. Det finns energi tillräckligt för alla aktiviteter. Så det finns ingen att göra-lista i någon ordning, utan man gör precis vad man vill när det faller in.
Mm. Och säkerheten tänkte jag på. Går du och är lite orolig för att vätgasen ska explodera som Marie-Louise Kristola lite grann gjorde?
Ja, nej, absolut inte. Utan innan en sån här installation görs så görs det ju en riskanalys som då verifierar att design och konstruktion är riktig och säker och sen då presenteras den för räddningstjänsten som ihop med riskanalysföretaget då ger ett godkännande.
Okej, så, men vad är fördelarna då med att leva i ett sånt här hus?
Fördelarna är att du får ett enormt robust elsystem helt oberoende av externa tjänster och funktioner. Visst är det skönt och är den känslan när man kör iväg med bilen och vet att nu går den på egenproducerad energi, helt klart.
Men miljöfördelarna här då?
Den är väldigt stor för jag gör ju mitt bidrag då till att vi ska minska ner våra CO2-utsläpp. I och med att vätgasen produceras från solenergi så är det ju helt CO2-fritt.
Just det. Och det var 2012 som du byggde den här frikopplade villan i Göteborg med solceller och vätgassystem. Hur fick du idén?
Ja, idén kom ifrån katalysatorerna till detta var egentligen två saker. Det var att man gick på många seminarier och lyssnade på presentationer om korrekt boende då i lågenergihus och passivhus och så vidare. Men det var ju väldigt mycket visioner, det fanns ju inte mycket i verkligheten överhuvudtaget. Och sen den andra falangen som sa att sol kan man inte leva på i Sverige, vi har för lite sol. Och med de där två ingångarna och så att nu ska jag göra något som ingen annan har gjort och visa att det går.
Och det har gått bra?
Det har gått väldigt bra, så det tog 2 år och det tog ett halvår för mig att leta reda på leverantörer av utrustning. Mm. Och sen när jag hade valt det så tog det cirka 2 månader att designa systemet.
Och hur har intresset varit för efter att du blev klar med din villa?
Ja, extremt stort har det varit. Jag har ju besökare, skulle kunna ha besökare i stort sett varje dag, men jag måste ju begränsa detta. Men när du frågar så kan jag säga att till och med årsskift december förra året så hade det varit 5355 besökare.
Och det är även från utlandet och sådär? Jajamän. Som har talas om det här vätgashuset då?
Jajamän, från längst bort Australien, Japan, Kina, europeiska länder, grannarna Danmark, Norge. Så alla är extremt mycket större intresse utomlands än i Sverige.
Och du har ju också varit inblandad i sen andra projekt. Till exempel i Vågårda kommun håller de på att renovera ett miljonprogramsområde till Sveriges första självförsörjande flerfamiljshus. Redan idag så står 2 av de här 6 husen klara. Och om 1,5 år så ska också Mariestads kommun öppna en förskola som ska bli självförsörjande på solcellsproducerad vätgas. Thomas Jonsson, projektledare vid Mariestads kommun, visar mig platsen här där förskolan ska stå klar 2021.
Så på den här ytan kommer själva huvudbyggnaden stå, förskolan, och sen är det ju ett teknikhus där man kommer producera den här energin och även ett vätgaslager.
Men varför just en förskola som ska få den här off-grid-lösningen som man kallar det?
Ja, det fanns väl ett behov att bygga en förskola, och då var väl ett sammanträffande att ett tillfälle helt enkelt att prova den här lösningen.
Susanne Wallner är utvecklingsstrateg på Mariestads kommun.
Det är vår framtid, och det tycker jag är en viktig signal. Att visa både barn och föräldrar och personalen som ska jobba här att här har vi en hållbar lösning som kan vara en framtidslösning bland andra.
Och kommer barnen också få ta del av det här på något sätt? Så att, kommer de vara medvetna om att det här är en speciell plats?
Absolut, det kommer vi se till. Och vi har ju pratat också i kommunen internt givetvis med den pedagogiska verksamheten som jag ser verkligen fram emot det här. Hur ska man pedagogiskt kunna visa det här i lärande och så vidare? Det blir ju en stor del av det här, att det är någonting extra som vi har gjort för barnen.
Så, och då, ja, hur många såna här off-grid-hus finns det då, eller platser runt om i landet tror du 2021?
Vi har jättefina exempel på det. Vi jobbar mycket tillsammans med Vårgårda bostäder till exempel. Vi brukar föreläsa ihop. De har ju gjort det här i ett miljonprogram som har blivit väldigt fint och attraktivt. Och jag vet att det är flera på gång, vilket jag inte kan säga nu, fastighetsbestånd, bland annat i Stockholm som man tittar på. Det finns flera ställen i landet där man tittar på den här typen av lösningar. Så att jag tror att det kommer finnas många byggnader med den här typen av lösning.
Säger Susanne Wallner, utvecklingsstrateg på Mariestads kommun. Hans-Olof Nilsson, elingenjör och som arbetar med vätgassystem. Vad är skillnaden på en sån här enskild villa som du har byggt och de här lite större byggnaderna som du också hjälper till med här, som vi hörde om i lägenhetskomplex i Vårgårda och Mariestads förskola?
Ja, systemtekniken är exakt likadan. Det är då olika storlekar på de ingående komponenterna och främst då vätgaslagret.
Okej, så det är egentligen ingen skillnad? Det är inte svårare eller lättare på något sätt?
Nej, det är inte. Tekniken är precis likadan som sagt, bara olika storlekar. Så att det är enkelt.
Ja, du lyssnar på Vetenskapsradions miljöprogram Klotet i P1 om vätgas som lagring av vår förnybara energi. Och då hälsar jag välkommen Anna Alexandersson, enhetschef för energiomvandling vid forskningsinstitutet RISE i Lund och styrelsemedlem i Vätgas Sverige. Du är från en studio i Malmö. Hallå!
Hallå! Hej!
Är det så att det är en vätgasboom på gång skulle du säga? Eller är det här bara några enstaka tester, de här off-grid-husen?
Jag tycker att det är en boom på gång runt om i världen. Det har väl pågått längre tid i andra länder än i Sverige, men nu är också Sverige på gång.
Och är det viktigt den här utvecklingen av vätgashusen i omställningen till ett mer hållbart samhälle just för Sverige?
Ja, jag tycker att det är väldigt intressant nu att se på dels om man till exempel är på ett ställe där nätet är begränsande, så man, det inte finns något elnät, man kanske är någonstans i norra Sverige, vill bygga en räddningsstation eller man är på en ö. Där är det ju jätteintressant att bygga ett autonomt eget elsystem. Men det kan också finnas andra begränsningar. Idag så hade vi ju nyligen ett problem i Malmö där industrier inte kunde etablera sig på grund av att energibolaget inte kunde garantera en tillräcklig effekt. Där skulle en lösning kunna vara att bygga ett eget elsystem då, som backup, eller som att man har elnätet som backup. Det finns också till exempel redan idag på Gotland en begränsning där man egentligen behöver bygga ut elnätet med en kabel och där man nu inte får etablera ny vindkraft. Så där skulle man kunna bygga mer förnybar energi om vi hade ett typ av lager.
Men vad har det för miljöfördelar då? Finns det någon stor miljöfördel i Sverige att vi använder mer vätgaslagring så här?
Det finns det. Om vi ska ställa om till fossilfritt och nollemissionsfritt. Vi vill elektrifiera våra industrier. Vi ska elektrifiera fordonsflottan. Vi pratar om att stänga kärnkraften. Då behöver vi lösa detta på ett hållbart sätt. Och vi behöver mer förnybar energi. Så om vi ska bygga ut ännu mer förnybart så då behöver man hitta fler sätt att lagra energi.
Okej. Jag hälsar också välkommen Göran Lindberg som forskar på vätgas och bränsleceller vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Vad säger du om det här med vätgaslagring och självförsörjande hus? Är det nödvändigt för just Sverige nu?
Jag kan hålla med det Anna säger om att idag så är det vissa nischtillämpningar där vi har nytta av det. Men i stort så behövs det inte. Men i takt med att förnybart, vi får större inslag av förnybart och det kan vi säga att vi kommer att få, så ökar behovet av att kunna lagra energi i nätet. Så det är väl snarare på lite längre sikt som man kan se nyttan av den här typen av hus.
Vi går ju nu mot en elektrifiering av fordonsflottan och allting ska elektrifieras. Så det är bilar, det är tåg som idag, de tågen som idag går på diesel. Det kan vara arbetsmaskiner, lastbilar. Ja, vi har ju mycket fartyg och allt möjligt. Och allt det här ska ju komma ner till fossilfritt. De här lagren, vi skulle vilja räkna på hur stor nytta kan Sveriges elnät ha av ett vätgaslager eller egentligen flera lager som kan fungera tillsammans.
Mm. Men Göran Lindberg, du verkar ju ändå se ett behov av det här i framtiden. Kan du utveckla det? Vad är det för behov då?
Ja, men vi behöver ju titta på hela transportsektorn och där kommer vi ha behov att gå utanför det där vi använder batterier idag. Och då är vätgas det bästa alternativet. Och då kommer vi ha lager kopplat till det. Och det kommer att kunna ge en flexibilitet att vi kan producera vätgasen. Inte just när vi tankar som vi måste göra när vi laddar en elbil. Då måste vi producera elen precis i det ögonblick då vi ska ladda fordonet. Här kan vi använda vätgaslager som en buffert mellan när vi har tillgång till el och när vi har behov av energi. Så det är ett område. Ett annat område är såklart att dekarbonisera industrin där vi kan se stor nytta av att använda vätgas.
Mm. Ja, ett exempel i alla fall på en större vätgaslagring som ska ske nu, det är i samband med en av Sveriges största klimatsatsningar någonsin. Det så kallade hybridprojektet där stål ska göras utan kol. Vätgas ska användas istället för kolet i själva tillverkningsprocessen. Idag står järn- och stålindustrin för 10% av de svenska utsläppen av koldioxid. Så stora klimatvinster är att vänta om det här fungerar. Vi följer med frilansjournalist Per Helge till Luleå och den 50 meter höga pilotbyggnaden där Gunilla Hylander, teknisk ansvarig, visar runt.
Bygghissen tar oss upp för en fantastisk utblick över skärgården och inseglingsrännan där de stora lastfartygen tar sig in från USA och Australien med stenkol för att mata masugnen med koks och kolpulver. Koksverket ligger bara någon kilometer bort.
ser ju den här höga byggnaden från utsidan.
Ja.
Nu befinner vi oss i den. Där uppe är det 47 meter från marken. Vi kommer ta in vår järnmanspellet här uppe och så kommer de att komma in i ett kärl som står här precis bakom dig. Ja. Som inte finns på platsen. Och där börjar egentligen materialflödet in i den här processen. Ja. Och sen sker den i flera olika steg. Och sen ut längst ner i botten så kommer den här järnsvampen ut sen då.
Okej. Nu står vi här i denna pilotanläggning där liksom allting ska sammanstråla nu då i de här tre olika processerna som LKAB och som SSAB och som Vattenfall driver tillsammans. Mm. Ett helt nytt sätt att utvinna rent järn ur järnmalm. Mm. Vad är hemligheten?
Hemligheten är väl att göra det på ett framförallt miljömässigt väldigt effektivt och bra sätt.
Och det här strax bredvid som de också bygger ett lager för vätgasen som ska ingå i den nya processen. Vätgas som ger det metallurgerna kallar för direktreduktion. Med lägre temperaturer, en porös slutprodukt, rent järn som liknar tvättsvamp i strukturen. Därav namnet järnsvamp. Men vätgas, blir det inte stora problem att hantera den i en så här stor anläggning?
Man måste ju tänka på att det här med täthet. Alltså gasen har ju lätt att ta sig igenom i olika medium. Så att,
eftersom det är den minsta molekylen överhuvudtaget.
Ja, så är det. Så att, vi har ju jobbar fortfarande väldigt mycket kring det här med säkerhetsfrågorna i det här. Att verkligen säkerställa så att vi behåller gaserna på de ställena där de ska vara och inte läcka ut till andra, till omgivningen. För det är ju risker med att ha gasläckage till exempel.
Som jag kommer ihåg från de där enkla experimenten i gymnasiet där man fick saker och ting att explodera med lite vätgas.
Nej, men vi jobbar jättemycket med den frågan. Så det är ju också en av, tänker jag, att kunna gå ifrån labbskala. Labbskala har ju sina risker. Nu skalar vi upp det till en pilotskala. Och det har ju sina risker. Men vi måste ju jobba med de här riskreduceringarna hela vägen ifrån labb men ändå fram till full produktion. Så att, det är ju en jätteviktig process som vi gör att verkligen säkerställa att vi kan göra det här på ett säkert och effektivt sätt.
Och vid masugnen lyfter Mårten Brännström på en lucka för att visa mig hur det ser ut när det flytande järnet rinner ner i transportvagnarna. Flytande järn, 1400 grader.
En del av infernot.
Ja.
Något av en helvetesbild, ja. Symboliskt glödhett klimathot. Möjligen kommer den bilden att få ett nytt, betydligt mindre hotfullt skimmer om planerna går i lås. Den svenska satsningen ser ut att väcka intresse i en värld där 7% av de globala utsläppen av koldioxid kommer från just tillverkningen av stål.
Reporter Per Helgesson besökte ansvariga vid Hybrid-projektet och SSABs nuvarande masugn i Luleå. Göran Lindberg, vätgasforskare på KTH. Hur säkert är det med den här omfattande lagringen som nu ska ske där uppe i Luleå?
Industrin har ju använt vätgas under mer än 100 år. Och det finns mycket kunskap hur den ska hanteras i stor skala. Så att jag ser inte det här som den stora, som en jättestor risk att använda vätgas på det här sättet.
Men ni på KTH är ju med och undersöker här vad det finns för lagringsmöjligheter sen. För det behövs ju enormt stor plats för vätgasen, är det inte så?
Ja, det enklaste sättet är ju att lagra den som en gas. Men vad vi också tittar på, det är andra möjligheter. Det handlar ju inte bara just för det här hybridprojektet utan i ett vidare perspektiv. Hur ska man kunna transportera vätgas till exempel? Och då är en möjlighet att göra en vätskavre helt enkelt och på så sätt kunna transportera den längre och med mindre förluster. Mm.
EUs klimatkommissionär Frans Timmermans, han har ju visat intresse för vätgas också, att det skulle kunna gå att använda i klimatomställningen, att vätgasen verkligen kommer spela en stor roll här. Håller du med om det ute i Europa?
Ja, jag håller med om det. Jag har redan pratat om transportsektorn och jag har pratat om byggnader och så vidare, men jag tycker det är absolut mest spännande som händer just nu. Det är det här man ser inom industrin, att kunna det vi kallar dekarbonisera eller ta bort koldioxidutsläppen från industrin. Och det här är någonting som har startat ganska nyligen och som har en otrolig potential, tycker jag.
Mm. Anna Alexandersson vid forskningsinstitutet RISE. Om vi tar Tyskland till exempel, där finns ju planer på att försörja en hel stad med hjälp av en stor lagring av i gamla saltgruvor. Kan du berätta lite om det?
Ja, eller det finns studier där man ser på hur man skulle kunna lagra en tysk stads då, hela energibehov mellan sommar och vinter. Så man ser, vi har ju inte de här saltgruvorna i Sverige då, så då får man ju se på andra möjligheter, och där kanske Göran och hans gäng kan vara en viktig spelare för att titta på de här möjligheterna, hur man skulle kunna lagra i Sverige då.
Ja, men och vad tänker du om EUs satsningar på det här, eller deras tankar om att det här kommer vara en viktig del i omställningen?
Ja, EU har ju satsat ganska länge på detta och sett vätgas som en nyckelkomponent för att ställa om. Medan vi i Sverige kanske, vi har ju jobbat, flera av oss faktiskt, många år. Men det har inte varit samma satsningar i Sverige, kan man säga.
Varför inte då?
Ja, det är ju politiker som bestämmer vad man ska satsa på. Jag tror att det har varit att man har velat satsa på en sak i taget.
Men vad säger
först
du, Göran Lindberg?
På batterier, ja. Och sen på biogas. Och
ja, okej.
Okay. Medan man utomlands kan jobba mer parallellt.
Ja, Göran Lindberg, vad tror du anledningen att vi inte
satsar? Jag tror delvis också att behovet har varit lite mindre. Vi har haft ett så stabilt elnät, vi har haft låga elpriser och så, medan situationen är annorlunda bara man kommer ner till Tyskland. Där finns inte samma möjlighet att lagra energi, och då har också behovet kommit tidigare.
Det vi ser nu är också i Asien, där det drivs på av luftproblem i städer. Så Asien accelererar nu inom vätgasen extremt mycket.
På vilket sätt då?
Städer beställer sådär 100 bussar, bränslecellsbussar, och man bygger tankstationer. Man bygger ut en vätgasinfrastruktur. För man ser att detta är ett sätt då för att få bättre luftkvalitet också i städer.
Mm. Det spekuleras ju också i att använda det europeiska befintliga naturgasnätet för vätgas. Är det en bra och realistisk idé, Göran Lindberg?
Ja, det går, och det finns studier som visar att det går att stoppa in ganska mycket vätgas i naturgasen utan att det går att använda på vanligt sätt. Så på kortare sikt så är det ett väldigt bra sätt att lagra stora mängder vätgas faktiskt.
Så det här kommer nog kanske bli en realitet att det är vätgas som körs i ledningarna ute i Europa i de här näten?
Ja, det finns också parallellt med det redan ett nät för ren vätgas som är mer än 100 mil långt som i mellan Europa. Så att det är den långsiktiga visionen, är att man skulle kunna konvertera hela naturgasnätet till ett vätgasnät.
Tack så mycket, Göran Lindberg, vätgas- och bränslecellsforskare vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH i Stockholm. Och tack så mycket också Anna Alexandersson, enhetschef energiomvandling vid forskningsinstitutet RISE, och Hans-Olof Nilsson som var med oss tidigare, elingenjör från Göteborg. Nu till Australien, där de stora bränderna fortsätter i landets sydöstra delar. En yta stor som halva England har brunnit nu, och det är enorm förödelse. Bland annat ska nu landets militär hjälpa till att gräva massgravar till de många tusentals boskapsdjur som bränts ihjäl eller dött av röken. Marie-Louise Kristola, det här låter ju väldigt dramatiskt.
Ja, alltså det är ju hemska bilder här som man kan se nu på djur som inte har lyckats fly undan bränderna och som ligger döda i långa rader ute efter vägarna. Enligt myndigheterna så är det viktigt att agera snabbt och gräva ner kadavren innan de riskerar att sprida smittor till får och kor som ändå överlevt.
Vad är det för smittor? Som...
Ja, det kan vara parasiter, det kan vara andra smittor. Alltså Australien är ju en stor isolerad ö och av tradition är de extra vaksamma mot all sorts smittspridning. Så här har de en vana att agera snabbt. Och redan har faktiskt flera tusen boskapsdjur begravts. Vi kan ju säga att marinen har ju hjälpt till att evakuera människor också.
Och det är människor som har dött också, väldigt många.
Eller? Ja, men ja, det är 26 människor tror jag sedan det här började i oktober. Vi har ju vår Asien-korrespondent Peder Gustafsson på plats i Australien. Vi kan ju höra hur han rapporterade om det här med de många drabbade djuren tidigare i veckan.
Miljontals djur har drabbats av bränderna i Australien. Inte bara koalor och kängurur har drabbats hårt, utan också många boskapsdjur har dött eller skadats i bränderna.
We've had major stock losses. We'll be years getting back our numbers.
Vi har förlorat stora delar av vår djurbesättning och det kommer ta år innan vi kan komma tillbaka, säger Will Reynolds till News Now. Han har förlorat över 100 kor och kanske så många som 1000 får i bränderna i södra New South Wales. Man vet ännu inte exakt hur många boskapsdjur som dött eller skadats i de pågående bränderna i Australien. Landets motsvarighet till LRF säger att det kan vara så många som 100 000 kor och dubbelt så många får som dött så här långt. En av de platser som drabbats hårt är Kangaroo Island, där en tredjedel av ön just nu brinner.
There are tens and tens and tens of thousands of sheep that have been shot in the last couple of days.
Borgmästaren på Kangaroo Island, Michael Pengley, berättar för ABC Radio att man har fått avliva tiotusentals får som fått brännskador bara de senaste dagarna.
Rapporterade Peder Gustafsson, Sveriges Radios Asien-korrespondent. Och när jag hade kontakt med honom alldeles nyss så berättade han att de senaste uppgifterna som kommer nu är att det finns risk att mer än hälften av alla koalor i sydöstra Australien har omkommit i bränderna. Och bara på den här ön Kangaroo Island så befarar man att hälften av de 50 000 koalor som finns där har dött. Och det är inte bara elden och värmen som dödar, alltså, utan många djur har ju dött på grund av röken.
Ja. Det talas ju om då, alltså en halv miljard, 500 miljoner vilda djur som har dött som en följd av bränderna. Hur kommer man fram till de här siffrorna? Det är ju enorma siffror.
Ja, det undrade ju vi på redaktionen här också. Så jag ringde upp Will Steffen. Han är professor vid Australian National University i Canberra och också verksam vid landets Climate Council som kommunicerar klimatfrågor. Och så här sa han.
Now these estimates are done by ecologists who know how many animals there are in general per square kilometer of forest area, and this count includes mammals like koalas, kangaroos, wombats, animals like this. It includes birds like cockatoos and rosellas.
Ja, det är alltså ekologer som har kartlagt, och de vet ju ungefär hur många djur som vanligtvis finns per kvadratmeter i de här branddrabbade områdena. Och då räknar de ju inte bara kängurur och koalor utan även mindre däggdjur, men också fåglar och reptiler, ormar till exempel, berättar Will Steffen här. En del av de här djuren som lyckats fly från bänderna, de hittar då av människor som försöker hjälpa dem, men det är väldigt få, så då kan man utgå ifrån att de flesta djuren i de här drabbade områdena faktiskt inte har överlevt.
Mm. Men vad säger klimatforskarna då i Australien om orsaken till de här bränderna? Alltså,
ja, enligt Will Steffen som ju är klimatforskare så är man överens. Alltså det finns en stark konsensus bland forskarna om att de här extrema bränderna som landet ser i år, de beror på att de normala brandsäsongerna som ju återkommer varje år, de har blivit mycket längre, torrare och varmare på grund av klimatförändringarna.
Yes, I think there's a strong consensus that the unprecedented nature of these fires, they're huge, they're intense, they burn large areas. That the reason this is happening is because climate change has done a number of things to our normal fire season. It's made it longer. We're getting much hotter temperatures that we haven't seen before. But I think very importantly, our rainfall in southeast Australia, where most of the people live and where many of the forests are, this rainfall has been dropping off the last two or three decades. It's become less. And that's because of climate change. The normal rainfall patterns are being disrupted by circulation, atmospheric circulation changes in the southern hemisphere.
Regnmönstren i de här sydöstra delarna av Australien där de flesta människor ju bor och där skogarna finns också har också ändrats de senaste decennierna på grund av klimatförändringarna. Det regnar mindre helt enkelt, vilket ju förstås också bidrar då till att skogarna blivit torrare och varmare, avslutar Will Steffen, klimatforskare i Canberra, Australien.
Tack så mycket för det här, Marie-Louise Kristola. Nu dags för lyssnarfrågan, och vi har fått in en lyssnarfråga från en person som kallar sig för anonym syrekonsument, som skriver så här: Amazonas och de andra regnskogarna står ju för en stor del av jordens syreproduktion. Och skogarna hotas ju nu av bränder och skövling, och havstemperaturen stiger och orsakar förändrad livsmiljö för de syreproducerande havsorganismerna. Samtidigt som jordens befolkning som andas upp syre blir allt större. Vad händer då med syrenivån i luften? Martin Persson, docent i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg. Du ska hjälpa oss att svara. Hallå?
Hallå.
Vad händer med syret när skogen försvinner i Amazonas?
Ja, det är helt riktigt att när man bränner upp skog eller när man förbränner fossila bränslen så konsumerar man syre i luften. Normalt sett är det här ett kretslopp. På samma sätt man pratar om kolcykeln, att kol tas upp av skogen när de växer. Men sen så när skogarna dör, när träden dör eller på hösten när löven faller ner och bryts ner, så återgår kolet till luften. Och samma sak händer med syret då, att syret avges vid fotosyntesen. Men sen konsumeras det när växtligheten bryts ner och så.
Så hur ligger det till då? Är det så? Finns det en risk här att syret inte räcker till slut om det försvinner för mycket?
Ja, det viktiga här är att skilja mellan storleksordningarna på hur mycket koldioxid det finns i atmosfären och i biomassa och hur mycket syre det finns i atmosfären. Så atmosfären innehåller ungefär en femtedel syre. Men om man tittar på mängden koldioxid så är det bara idag då ungefär 400 miljondelar. Mm. Så historiskt har vi höjt koldioxidhalten genom att förbränna fossila bränslen och hugga ner skog. Vi har höjt den från ungefär 280 miljondelar innan industriella revolutionen till ungefär 400 miljondelar idag.
Och det är det som alla pratar om i det här med klimatförändringen.
Exakt, och det leder till klimatförändringarna. Mm. Vad har det här haft för effekt på syrehalten då? Ja, det finns ju en direkt relation då med hur mycket vi har ökat koldioxid och hur mycket vi har minskat syrehalten. Så om vi har ökat koldioxidhalten med 120 miljondelar så har vi också minskat syrehalten med 120 miljondelar.
Men det låter inte så mycket då.
Bara lite drygt 0,1% minskning från 20-21%.
Ja, just det.
Så att det finns ingen överhängande risk för att vi liksom ska ta slut på syret i luften.
Men är det så då, alltså, när man tar bort skog, att liksom det blir lite mindre syre? Helt enkelt?
Det är det. Och samtidigt då, så här, storleksordningarna. Så världens totala växtlighet innehåller kanske 500-600 miljarder ton kol. Skulle vi bränna upp allt det så skulle vi förbruka ungefär 150 miljarder ton syre. Men återigen, det är bara ungefär en promille av allt syre i atmosfären.
Mm. Om vi tar just då regnskogen i sig, är den extra effektiv att suga upp koldioxid och producera syre?
Ja, återigen så måste man då tänka på att det här ingår i ett kretslopp. Så ja, på grund av att man har mer solinstrålning, man har högre temperatur, längre växtsäsong, kanske året runt i tropikerna, så är fotosyntesen aktiv kanske året runt, vilket gör att man suger in mer koldioxid än en skog i norra Sverige där det är mycket mindre solinstrålning bara en del av sommaren. Det är kallt en stor del av året och så vidare. Men det här kompenseras av att nedbrytningen av organiskt material, av det som produceras i fotosyntesen, går snabbare i tropikerna för att det är varmt. Så att bakterierna är aktiva året runt och träden är aktiva. Träd på nordliga breddgrader i Sverige, ja, de vilar under vintern och förbränner inte lika mycket energi och producerar därmed inte lika mycket koldioxid.
Men vad betyder
att,
det då?
Så att skogarna är på båda ställen, om man har en mogen skog, både i Sverige eller i Brasilien, så är den egentligen netto noll när det gäller koldioxid och syre. Skillnaden är att det finns mer kol lagrat i skogen i Brasilien.
När du säger netto noll, alltså det är för att den här nedbrytningen du pratar om i marken, den använder sig av syre och koldioxid.
Ja, ja.
Och då blir det netto då alltså.
Ja, exakt. Mm.
Ja, vi får hoppas att anonym syrekonsument är nöjd med det svaret. Att ja, det är inte så stor påverkan på syret.
Jag tror han ska vara lugn, inte oroad.
Ja. Tack så mycket Martin Persson, docent i fysisk resursteori vid Chalmers i Göteborg, för svaret på de här frågorna. Och Vetenskapsradions miljöprogram Klotet är slut för idag. Vi har haft tema om vätgas som energilager. Och reportaget om att göra stål utan kol i Luleå, det var ett utdrag från Vetandets värld som du kan höra i sin helhet i appen Sveriges Radio Play. Producent idag var Mona Hambrius, reportrar Marie-Louise Kristola och Per Helgesson. tekniker David Hellgren och jag heter Niklas Zackrisson. Vi hörs!